Så här, känt mig lite så här vanlig. Och det som har blivit en sån befrielse för mig, det är när man någonstans har fått släppa den här pressen från sig själv och fatta två saker som är riktigt bra. Det ena, för det första, det är Gud. Det är han som är bra. Det är inte jag som måste komma där och vara så fantastisk, utan det är han som är det. Och det andra, det är att det är vad vi är tillsammans som pekar på vem Gud är. Det är inte så mycket så bara, kom och kolla in mig bara, utan kom och kolla in Guds församling. Kom och kolla in vår gemenskap. Kom och kolla in vad vi har tillsammans. Och då handlar det inte bara om att ta folk till kyrkan, utan snarare ta kyrkan till folket. För att om kyrka inte är en byggnad först och främst, eller en gudstjänst, vilket man kanske förknippar det med, utan Bibeln talar om att kyrka är människor. Det är du och jag som är kyrkan. Så istället för att tänka sig att vi ska gå till kyrkan, så behöver vi tänka, vi är kyrkan som är ute och går. Ser ni skillnaden? Inte bara, nu ska jag gå till kyrkan, och jag förstår vad du menar, man får säga så. Men framförallt så behöver vi en identitet i att vi är kyrkan och vi är ute och går. Så när människor möter oss, så möter de kyrkan. Fast kanske man kan känna lite så att de möter mig, så möter de en troende och en kristen, men de möter mig och några till från min kyrka, så möter de församlingen. Vilket betyder att det behöver inte bara vara liksom på en gudstjänst eller på något liksom ungdomsgrej eller upp en scen eller någonting. Det är då folk ska få komma och få se kyrkan. Nej! Dra ihop ett gäng. Ha en fest, ha en middag. Häng ut, spela fotboll, gör vad som helst. När de möter oss, så möter de kyrkan. Men vad är det då de ska mötas av? Vad är det vi ska vara kända för? Om vi ska leva livet, om vi är kyrkan som är ute och går, och när folk möter oss så ska de möta kyrkan. Vad är det de ska möta? Vad är det vi ska vara kända för? Om vi nu ska tala om att leva livet, vad är det vi ska sträva efter? Vilket liv? För då tänker man så här, ja, vad är det de ska se? Vad är det som ska vara skillnad? Ja, de måste nog först få veta vad jag tycker. Mina åsikter. Det är väldigt viktigt. Ja, är det viktigaste? Ja, eller så måste jag får aldrig vara dum, så jag måste vara snäll. Är det som är att vara en kristen? Man ska vara snäll, man ska aldrig säga nej, man ska alltid ställa upp, man ska alltid vara lite så här, bara ja. För en del tänker så, kristen är lika med snäll. Det är nästan lika med dum. Eller hur? Dum, snäll. Nej. Vi kan titta lite på bara, vi ska gå till Johannes evangelium kapitel 13. För att när Jesus har varit här nere på jorden, vad var det som var så speciellt med Jesus? Tänk dig, han hängde här nere på jorden. Och han tillbringade, först så var det liksom egentligen, han växte upp som en snickarlärling och var en familj. Och sen så när han klev ut i sin tjänst, så hängde han med några lärjungar i 3 års tid. Det var ungefär det han gjorde med dem, hängde med dem, levde med dem. Käkade med dem, var med dem. Och judarna, de väntade ju på Messias som skulle komma, och hade en väldigt tydlig bild av vem det var som skulle komma nu och rädda dem från romarna och liksom komma som en riktigt stridskämpe och tåga in och göra upp med allt det här liksom politiska och ta tronen. Det var liksom deras bild av, men så kommer han. Jag menar, tänk dig ungefär som att du ska gå på en konsert, och så har det blivit du vet att du kanske ska gå på nu kommer jag inte på någon för den, så tar någon sån här gammal. Du ska gå Iron Maiden ska du gå på och lyssna på. Och så bara laddat upp, det full arena, alla bara sitter där, ljuset slås på och så bara går strålkastarna på, och så står Sara Lindholm där med en liten ukulele liksom. Men jag snackar, vilken besvikelse liksom. Man har bara laddat länge, så bara woo, och så bara va? Ungefär så var det för judarna. De hade liksom en tydlig bild av vad de trodde att de skulle få. Vem som skulle komma, och profetierna, det var det som höll dem vid liv i allt det här som var liksom. Och sen så kommer han. En liten så här Thomas de Leva typ i sandaler, och de liksom bara undrar vem är han liksom? Talar om peace, love and understanding, och är precis tvärt emot vad de trodde. Jag menar, bara nu någon vecka innan påsk, och när Jesus kom och skulle rida in i Jerusalem, man tänker att han ska komma på en ståtlig hingst och liksom rida in. Nej, han kommer ridandes på en åsna. Allting var liksom bara precis tvärtom. När de tänkte att han skulle hänga med eliten, och där hänger han med syndarna. Och liksom, Vad var det som var så speciellt med Jesus? Och vad är det han säger? Något av det sista, för han sitter upp och skär, det som har kommit så kallat skärstorsdagen, med hela gänget samlat, lite så här sista kvällen med gänget. Sitter han, har samlat dem, han berättar om sitt lidande och att han ska dö, och de liksom bara var lite så här, de hade ju följt honom nu, men då var just en grej de inte riktigt fattade. Det var just, men Jesus, nu börjar det ju gå bra här. Folk börjar ju gilla det här nu. Och så bara, varför talar de om att du ska dö liksom? Men så kommer de här, och vi är i kapitel 13 och från vers 34. För då kan man undra lite så här, vad var det som var så speciellt med Jesus? Vad är det som gör att fastän han inte har liksom gjorde några hits eller kom med på tv eller någonting som kunde vara med och bara uppmärksamma honom på den tiden, så är han ändå den mest kända och den som haft störst påverkan på världen. Då säger Jesus så här i kapitel 13 och vers 34. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så säger han så här, ett nytt bud. Och de lite mer så här, Jesus, ett nytt bud. Det där har vi försökt med ganska länge. Ska du nu ta cred för det också liksom? Att ni ska älska varandra. Det har de liksom på något sätt försökt. Men så kommer det. Så säger han så här. Så som jag har älskat er, så ska ni också älska varandra. Och då ska folk förstå att ni är mina lärjungar. Alltså, vad är det som ska vara tecknet? Vad är det som ska vara tecknet på att man är en troende? Är det alla åsikter? Är det att man är snäll? Är det att man inte, alla de här inte-grejerna, vad man inte får? Vad är det som ska vara tecknet? Jesus säger att tecknet ska vara kärlek. Att vi älskar. Okej, men hur då? Ja, så som han har älskat oss. Men om vi, innan vi tittar på hur har han älskat oss, titta på hur brukar vi älska varandra? Eller hur brukar vi älska? Ja, vi brukar ju älska dem som älskar oss. Ska vi vara lite så ärliga, eller? Det är lite så att vi tycker om att älska dem som är värda att älskas. Vi vill vara snälla mot dem som är snälla mot oss. Nu ser ni väldigt fromma ut, men kom igen. Va? Det kanske bara är jag som får bara bekänna mina, men det tycker jag är enklast. Det enklaste är att älska dem som är snälla och älskvärda. Och vi någonstans blir lite så här, öga för öga, tand för tand. Vi lever kvar i det liksom. Om du är snäll mot mig så är jag snäll mot dig. Och vilka älskar vi mer? Ja, vi brukar älska dem som vi skulle vilja bli älskade av. De som vi kanske vill beundra eller vill på något sätt få kontakt med, den där coolaste gänget på skolan eller någon man kanske är kär i. Man anstränger sig lite för att ja, men jag vill att du ska tycka om mig också. Det är ungefär så vi funkar. Men hur är det med dem som inte alls är värda vår kärlek då? Hur är det med dem runt omkring oss som är svårt att älska? Vad ska man göra? Vad är alternativet? Hur ska vi bete oss då? Ja, Jesus han säger att tecknet ska vara kärlek. Men för det är det någonstans man kan undra. På vilket sätt ska vi göra det här? För om vi tänker så här, en ny kyrka för nya människor, för en ny generation. Vad är det vi ska sträva efter? För jag hör ofta många gånger, och det kanske inte är ett problem här, för här är allting väldigt fräscht, men ofta så tänker vi liksom, ja, men vi måste ha en fräsch lokal. Vi måste ha fräscht ljus, vi måste ha fräscht ljud, vi måste ha bra videoklipp, vi måste ha, om vi bara hade lite bättre folk, om vi bara hade lite mer sånt, om vi bara hade lite mer. Och det är rätt, det är självklart att vi vill paketera det fräscht. Men vet du vad? Det är inte det som förvandlar. Förstår du? Vi kan inte förlita oss på bara, vi har coola videoklipp. Vi hade rökmaskin. Ja, men det hade de väl på liksom utestället eller klubben eller diskot eller konserten eller Melodifestivalen eller också. Förvandlade det några liv? Förstår du vad jag menar? Alltså, vi kan liksom jobba med det. För det är någon som snarare säger, ja, men det är ju ganska standard idag. Vissa saker som självklart vill vi vara på bara en vanlig fräsch förpackning. Absolut! Men om vi ska snacka inte bara gudstjänst nu, och inte bara snacka byggnad nu, och inte bara snacka förpackning, utan vi ska snacka liv. För det är väl ändå snarare det som är den största utmaningen. Inte bara att en stund i veckan göra kyrka, det kan vi ju tillsammans snickra ihop ganska bra. Men frågan är, hur ska vi bli Och vad, om utmaningen är att vi ska vara kyrka, hur ska vi då vara? Lite rökmaskiner bakom örat och lite ljusslingor och videoklipp och lite grejer med oss. Är det det som är grejen? Nej, vet du vad? Det är samtidigt extremt utmanande och samtidigt väldigt enkelt. Jesus utmanar oss att leva liv som älskar. Och jag skulle vilja ta med er till, för Paulus talar också om det här i 1 Korinthierbrevet 13. För då har han precis i kapitel 12 talat till församlingen om nådegåvor och olika tjänster och funktioner och sånt som behövs i församlingen. Men så avslutar han kapitel 12 när han går in i kapitel 13 och säger så här: och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra. Alltså någonting som slår allt. Det här som jag precis har snackat om nu, det är bra. Men ungefär som jag sa, det är bra med videoklipp, det är bra med fräsch förpackning, det är bra med nådegåvor, det är bra med allting som behöver finnas med för att bygga upp församlingen. Men nu visar jag er på en väg som slår allt. Som vida överträffar alla andra. Och lyssna. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, om jag hade all tro så jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skriter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda, den glädjer sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Okej, vad betyder det här? Ja, men det betyder att ofta så hamnar du och jag i där att när vi tänker så här att jag ska få leva ut mitt kristna liv, kanske i min klass, i min familj, där jag är, så bara, om jag bara var lite mer så här andligt stark. Om jag bara hade lite mer andliga muskler. Om jag bara kunde profetera lite mer. Om jag bara kunde liksom läsa Bibeln lite mer. Om jag bara var lite mer, allt det där är bra. Men vi kan någonstans hamna i lite så här off-läge ibland, för vi känner oss när vi tittar runt, alla andra verkar vara så fantastiska och starka och andliga, och här är jag. Vad har jag att ge liksom? Och så säger liksom, ja men om du har all tro, om du har all kunskap, om du kan citera hela Bibeln utan till, men saknar kärlek, så är det ingenting värt. Om du är den grymmaste på att leda lovsång, du är den grymmaste på att leda som tävlingar, gudstjänster, smågrupper, vad som helst. Alltså om du är bara bäst liksom, på att göra, men saknar kärlek, så är det ingenting värt. För allting handlar om människor. Och allting handlar om att vi ska få lära känna Kristus bättre och hjälpa andra människor att lära känna Kristus bättre. Inte att hålla på och styla med våra gåvor eller och kolla in mina nya andliga muskler och kolla in det här. Och har ni sett vad jag har lärt mig? Utan faktiskt om någonting helt annat. Och det är det som utmanar dig och mig. Vad är det för liv vi ska få leva bland våra människor? Hur är Guds kärlek? Guds kärlek är villkorslös. Om vi bara ska säga att vi ska få älska så som Kristus. Hur har Gud älskat oss? Gud älskar dig, punkt. Det är liksom ett utgångsläge som du måste bara först få lära känna innan det handlar någonting om vad vi ska göra. Och om du inte är där, att du har fattat det, glöm allting annat om vad du ska göra för alla andra. Du måste först bara fatta hur vad Gud är för dig. Gud älskar dig, punkt. Det är liksom Guds kvalitet av kärlek, villkorslöst, utan att du ger någonting tillbaka. Om du inte tror på honom, han tror på dig. Om du inte älskar honom, han älskar dig. När du faller, när du tvivlar, när du snubblar, när du bara, nu skete sig igen. Gud älskar dig. Hans kärlek är villkorslös. Inga baktankar, inga krav, han älskar dig. Guds kärlek är uppoffrande. Alltså, inte bara lite så här, för vi kan tänka, kärlek, det är lite rosa. Det är lite fluffiga moln och lite sån löv. Ungefär som, du vet, I fall in love. Det låter som man ramlar i en vattenpöl liksom. Någonting som man bara, det bara kom över mig. Nej, Guds kärlek är uppoffrande. Det är inte bara att det känns bra. För ofta så vi tänker, men ska det kännas bra hela tiden? Och vi ska vara så kärleksfulla och alltid bara känna så mycket för alla andra. Nej, kärlek är så mycket mer än en känsla. Utan Guds kärlek visar på någonting. Han var beredd att offra sig själv för din och min skull. Varför? Inte för att han var så arg på synden, även om han var det. Och inte bara för att andra saker, utan det står så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. På grund av kärlek. Så den nya symbolen för kärlek är egentligen inte ett hjärta, utan ett kors. Det är det ultimata tecknet för oss på att se på en kärlek som är uppoffrande. Tänk dig att Jesus, han var liksom, vi glömmer bort det ibland, men han var faktiskt Gud. Han var den som var ärad, upphöjd liksom. Han var med och skapat, han var fullt ut Gud. Han var med och skapat jorden, han var beredd att lägga bort sin gudomlighet. Va? Och komma ner och bli människa. Och inte bara så här allmänt människa och komma ner som kung. Han kom ner som en liten bebis. Jag menar, var en bebis? Hjälplös. Behövde hjälp med allt. Han som hade haft all makt och varit med och skapat jorden. Han kommer ner till det skapade och säger, hjälp mig, jag har bajsat i blöjan. Men kan ni tänka i kontrasten? Jag är hungrig. Hjälp mig att börja prata. Allting, precis som du och jag. Och det är lite det som Gud bara vill utmana oss. Vad är vi beredda att offra? Vill vi komma som kungar liksom? Amen, vet du inte vem jag är? Jag är kung. Du borde tjäna mig. Du borde vara glad att jag går i din klass. Du borde vara glad att ha mig i laget. Du borde, vad har vi för? Eller är vi beredda, precis som Kristus, att liksom lägga bort vår kanske position, det vi är, det vi har, för att bli det lägsta, bli en tjänare för någon annan? Varför? Jag vet, det är den kärleken som vi har fått uppleva. Guds kärlek är evig. Den tar inte slut. Jag menar, de flesta saker, de tar slut ganska snabbt. Sommaren har knappt hunnit börja, känns ibland som den tar slut. Och glass, man har bara precis hunnit ta upp den, sen är den färdig. Och det känns som att saker och ting bara tar slut. Men Guds kärlek, den är evig. Den tar aldrig slut. Och Guds kärlek hänger ihop med sanning. Alltså det är inte någonting som bara är lite så här. Ja, men återigen, bara att kärleken skulle vara något som är mesigt. Nej, det är sant. Kärleken är full av sanning. Jag menar, det är ju ofta det. Det är en sann vän som säger till dig när du har spenat mellan tänderna. Så att du slipper liksom gå runt med det. Utan man bara säger, vet du vad? Varför ingen sagt till dig? Då har ju värsta grejen här liksom. Och det är det som är i Guds kärlek också. Att Guds ord, det är inte mesigt. Det är rakt, det är sant. Men det är för att Gud älskar oss. Därför att Gud vill att du ska leva det livet som han har tänkt för dig. Inte så liksom bara, vad tråkigt, då får man inte det. Nej, vi har inte alltid hans perspektiv. Det är ungefär som min dotter kommer och frågar, kan jag få bilnycklarna? Så säger jag, nej. Ja, men vad, du är så tråkig mamma, för kan inte jag få ha bilnycklarna? Nej, men inte nu. Alltså du ska få köra bil en gång när du har fyllt 18, men inte nu. Alltså det finns ju vissa saker liksom vi bara, åh så tråkigt, men Guds kärlek är sann. Och det är det här på något sätt som Gud vill utmana oss att få leva ett liv. Där vi börjar fatta lite, okej, vilken typ av kärlek har han visat oss? Och på vilket sätt kan vi då i vår vardag få börja leva liv som på något sätt speglar på den kärleken? Bara någonting som har fått hända i våra liv. För då står det så här i första Johannes brev kapitel 4. Att så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Vers 19, vi älskar därför att han först har älskat oss. Och därför skulle jag utifrån det här bara vilja skicka med några praktiska saker rakt in i din vardag. I de liv som vi kan få leva. Jag skulle vilja utmana oss att leva ett liv med en kärlek som inte söker sitt. Som inte bara söker, vad ger det här mig? För det är lite det som vi ofta tänker så här, ja... Ah, vad gav den här gudstjänsten mig? Ah, vad ger det här förhållandet mig? Ah, vad ger det här olika sakerna som vi tänker på? Så tänker vi direkt, vad ger det här mig? Och det är ganska naturligt. Vi lever i ett sånt samhälle där vi är någonstans bara upptagna av mig. Den nya treenigheten i dagens samhälle, det är inte fader, son, helig ande, utan det är me, myself and I. Det är det som vi dyrkar, det är det som vi är. Och vi lever i ett sånt tänk. Men vet du vad Gud utmanar oss till? Att inte bara tänka så här, vad ger det här mig? När jag kommer till klassen, när jag kommer till träningen, när jag kommer till olika saker, så här, vad behöver jag? Utan säga, okej, bara scanna runt. Vad behöver någon annan? För att om du vet hur du själv funkar och vad du själv behöver, så förmodligen, ja, det är någonting som jag har lärt mig genom livet, är att vi är lika allihopa. När jag kommer ny någonstans till exempel, så vet man oftast inte riktigt, oj, hur funkar det här? Var ska man gå nu? Vem hälsar man på? Var ska man sitta? Vad får man göra? Tänk om jag kunde börja tänka in i någon annan situation. Kanske bara en sån sak när man kommer till en sån här konferens. Kanske några som inte känner så många. Kanske börja lyfta blicken istället för att bara tänka, ja, är det någon som ska hälsa på mig? Finns det någon annan här som kanske också behöver någon som hälsar på den? Kanske börja lyfta på sig. Är det någon här som inte vet hur den ska fika med? Någon här som inte vet hur den ska äta frukost med? Är det någon här som kanske bara behöver hänga på bort till öppna scen? Alltså hänger ni med? Att istället för bara tänka, vad behöver jag nu? Lyfta blicken och bara se, är det någon som behöver någonting här nu? Som jag kan få vara med och göra en skillnad för. En kärlek som finns till för andra. Det andra, en kärlek som är praktisk. Därför att när vi talar om bara det ordet kärlek, så kan vi ibland säga, ja ja, nu ska vi älska. Ja, det var ju flummigt. Nej, vet du vad? Det är inte det typ av kristna liv som vi ska säga. Är du kristen? Ja, jag är en sån som bara, jag älskar. Love, peace and understanding. Det är mitt liv. Nej. Utan syns det? Märks det? Alltså låt det få ta sig uttryck. För det är det som är hela grejen. Och som jag bara blir så här helt passionerad över. Att kyrka, det tar sig uttryck i så mycket små praktiska saker. För vi tänker så lätt att det är liksom, det är här uppe någonstans. Uppe i det blå. När vet du vad? Gud blev människa. Så varför försöker vi bli Gud? Alltså vi är någonstans så här uppe ska vi vara kyrka. Nej, här. Gud vill möta oss med våra helt vanliga behov. För ofta någonstans är vi så mycket mer upptagna av bara precis här och nu. Där vi kan få finnas till för varandra. Och på det sättet öppna upp våra hjärtan. Sen är det bara Gud som kan förvandla. Det är bara Gud som kan göra mirakel. Det är bara Gud som kan förvandla vår insida. Det behöver vi inte ens försöka göra för varandra. Vi kan aldrig frälsa någon. Vi kan aldrig liksom säga, oh, jag är så glad, Sara förvandlade mitt liv. Nej. Förstår vad jag menar? Men det vi kan göra det som är möjligt. Och ibland till och med löjligt. Så gör Gud det som är omöjligt. Tro, det kommer av att få höra om de goda nyheterna om vem Jesus Kristus är, säger Bibeln. Tro kommer av predikan. Predikan är kraft av Kristi ord. Så vad är våran uppgift? Ja, våran uppgift är inte att frälsa, våran uppgift är att älska. Att göra breda väg för Guds ord. Att hålla närhet till varandra. Att peka på den typ av kärlek som Gud har gett till oss. Genom små, löjliga, möjliga saker. Så jag skulle vilja uppmuntra att bara bli en sån här, okej, en revolution. Bara en nytt tänk. Oh, och det är inget nytt. Men det jag säger, ett nytt bud ger er. Det är inget nytt. Och hur kan det någonsin bli gammalt? Hur kan det ju det som är själva grejen? Men det han säger är att så som jag har älskat er, så ska ni också älska varandra. Och därför, bara bli så här uppfinningsrik, kreativ. Bara gå runt och bara tänka, liksom, att inte bara söka, det är inte sakerna i sig utan en inställning. En inställning att bara vilja se människor, att vilja bekräfta människor. Du vet, vem här inne tycker det är jobbigt att få en uppmuntran på Facebook? Inte så många, utan ofta så tycker vi kanske, ah, vad kul att någon kanske lade märke till någonting. Eller tänkte på, eller när du har klippt dig och så går du runt halva dagen och undrar, det är ingen som ska se det. Kom igen, du tänker så. Alltså vi någonstans, även om vi någonstans söker den här bekräftelsen. Så små saker som kan göra en skillnad. Jag skulle vilja uppmuntra oss att tänka på såna här små saker som hälsa på människor, se människor i ögonen, bekräfta människor, lära dig människors namn, uppmuntra människor. Inbjud människor. Inbjud till att om ni ska ha en fest nästa helg, bara tänk direkt, är det någon som jag kanske ska bjuda med mig? Som kanske har blivit så glad av min inbjudan. När det är någonting annat, bara tänka små saker. Om jag ska åka någonstans, är det någon som kanske behöver skjuts? Olika praktiska saker. Ja, men skulle vi inte prata om att människor ska bli frälsta? Jo, det är det jag talar om nu. Att vi kan få leva liv som älskar. Det var en tjej i våran kyrka När hon gick på gymnasiet så var det en tjej i hennes klass som vars pappa dog. Och det blev lite så här i hela klassen. Alla undrade, oj, hur stöttar man henne nu? Liksom. Men den här tjejen som var kristen, hon bestämde sig för att bara skriva ett kort. Och så valde hon ett kort som det bara stod också en litet bibelord på framsidan. Och så skrev hon bara lite sån hälsning. Jag tänker på dig och jag ber för dig. Och så var det ingen mer med det. Och så slutade de skolan, tog studenten och sågs inte på flera år. Så flyttade den här kristna tjejen till Malmö för ett par år sedan. Och började våran kyrka. Och en dag när hon var på stan så bara sprang hon på den här gamla klasskompisen på stan. Och så började de snacka lite. Och så bestämde de att de skulle ta en fika. Så gjorde de det. Så när de sitter på den här fikan så säger den här andra tjejen då, vars pappa hade dött ett antal år tidigare. Så säger hon, jag vill bara säga tack för det där kortet som du skickade då för 6 år sedan. Va? Säger jag. Ja, jag har läst det nästan varje dag under de här åren. För det har gett mig så mycket tröst. De där orden som du skrev och det där ordet som stod på framsidan av kortet. Och så blir det att de bara, vad gör du nu? Och jag så berättar de lite olika. Och så säger den, kan inte jag få följa med dig till din kyrka? Jo, absolut, kan du få göra. Så började de följa med till kyrkan. Och fanns med i gemenskapen ett tag. Började gå på gudstjänst. Hängde på till hennes connect-grupp och sådär. Och några veckor senare så fick Elin stå med sin vän i dopgraven. När hon gav sitt liv till Jesus. Och för Elin, när hon berättade för mig så blev det så, hon blev så påminna om att, oj, det där lilla, jag tänkte inte ens så mycket på när jag skrev det där kortet. Kändes bara lite så här, ja, det hade blivit ett hopp för den här tjejen i flera års tid. Och flera år senare, utan att ens haft kontakten, så får hon stå i dopgraven och ta emot Jesus som frälsare i sitt liv. Och vet du vad, vi föraktar ibland det här lilla, men jag skulle säga bara, gör det möjliga och låt Gud göra det omöjliga. Att leva ett liv som bara söker det här lilla. Att få vara med och bara vakna varje morgon och säga, Gud, jag vill vara med och leva mitt liv till din ära idag. Jag vill vara med och leva ett liv som får med och göra en skillnad för någon människa idag. På något sätt. Och vet du vad? Det är just det som är det här uppoffrande. Att det handlar inte om att få någonting tillbaka. Man kanske inte ens får veta det där och då. För vi vill ju gärna säga, ge en present och sen bli hyllade. Wow, kolla liksom. Wow, tack. Oh, ja. Nej, det är inte det. Guds kärlek är uppoffrande. Den förväntar sig ingenting tillbaka. Den är inte självisk. Jag ger inte för att få. Men jag kommer få. Men jag ger. För du vet, vi kan så lätt ha den här baktanken. Ja, men Bibeln säger att om du vill bli först, då ska du vara sist. Ja, men då ställer jag mig sist här, för då ska jag ju bli först. Så bara, alltså vi direkt tänker liksom, ja, men jag ger nu, för då ska jag få. Nej, men det är det som är hela grejen. Att vi bara ska få bli drabbade av någonting som inte kan låta bli. Som bara vill ge. Men inte förväntar sig någonting tillbaka. Och då kanske du säger precis som jag, men oj, där är inte jag. Nej, inte jag heller. Det är därför jag desperat behöver Kristus varenda dag. För Kristus är inte bara en biljett till himlen och sen ska vi leva på med våra själviska liv som bara handlar om att ens kunna ta sig till ungdomssamlingen och åh, vilken hjälte jag är här. Nej, Gud har tänkt lite mer om dig än att du bara ska vara en hjälte att du dyker upp. Gud har tänkt att du ska få göra en skillnad i din vardag. Gud har satt dig i din klass därför att han vill att du ska få lysa som en stjärna. Inte som någon fantastisk superhjälte, men som någon som lever ett liv i kärlek. Och där de kanske säger, men hur kan du vara sån? Ja, inte för att jag själv är sån. Men jag har bara fått lära känna någon som är sån. Och varje dag lever jag bara i desperat behov och säger, Gud, jag vill inte bara leva för mig själv. Kom och lev i och genom mig så att jag kan få peka på dig med mitt liv. En kärlek som är beredd att offra något. En kärlek som är fylld av tro och hopp. Det skulle vilja utmana oss. Att vad är det vi ser när vi möter människor? För vet du vad Gud ser när han ser dig? Han ser allt det goda han har skapat i dig. Han ser möjligheter, han ser med hopp. Han ser inte allt det där hopplösa som du kanske ser. När du tittar ner ibland och blir lite mörkrädd. Och man tittar ner i sitt eget hjärta bara, oh no. Hur ska det bli med det här? Gud ser någonting annat. Vad ser vi när vi ser människor? När du ser dem kanske runt omkring dig som kanske är de störiga, som söker mest uppmärksamhet, som har det tufft, som har olika saker. Vad ser vi När vi möter människor, när det kanske kommer in någon i klassen eller på festen eller i kyrkan eller vad som helst, så kanske inte är precis som du. Vad ser vi? Vad är det för kärlek som möter dem? Kan vi se förbi allt det här yttre och kanske se ett hjärta som ropar efter att bli älskad? Och någonstans få vara med och möta människor med tro och med hopp. Jag kommer aldrig glömma en kille som kom till vår kyrka som hade haft ett rejält tufft förflutet. Han har varit med otroligt mycket olika omständigheter och på olika sätt varit med i olika gäng och olika saker. Och kommit till kyrkan. Och det här blev så förvånad över att det var ingen som brydde sig om hans förflutna. När folk frågade bara, vem är du? Vad drömmer du om? Och kul att ha dig här. Och man fick komma in och liksom vara en del av gänget. Och han var så här liksom, det var ingen som brydde sig om. Och när det till och med började komma fram så var det ingen som grävde i det. Det var ingen som, utan någon som bara mötte den här killen, där han är nu och vart han är på väg. Och han sa bara, wow, jag blev bemött med hopp. Jag började själv tro på en framtid, för att folk förknippade inte mig med mitt förflutna, utan med det som var Guds plan för mitt liv. Och det är någonting som du och jag kan få vara med och göra för våra vänner runt omkring oss. Slutet av första Korinthierbrevet 13 slutar så här. Och nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre, men störst av dem är kärleken. Och så fortsätter kapitel 14 med, sträva därför ivrigt efter kärleken. Vad är det vi ska sträva efter? En konferens som det här. När vi någonstans vill växa. När vi vill få tag på mer av Gud. När vi, vad är det ska leda till? Ett liv i kärlek. Ett liv i kärlek. En person som är beredd att offra lite av sin egen bekvämlighet. Som är beredd att offra lite av sin egen själviskhet. För att få med och göra en skillnad för någon annan människa. Ni vet, det står så här. Tro, hopp, kärlek. Alltså för oss så börjar det med att vi får förstå hur mycket Gud älskar oss. Då får vi tro. Som vi läste igår i Efesierbrevet. Till och med tro är en gåva. Av nåd är ni frälsta genom tro. Guds gåva är det. Förstår ni? Att till och med tron är en gåva som kommer av att få höra de goda nyheterna om Jesus Kristus. Okej, det är där det börjar för oss. När vi får höra om Jesus, vi får tro. När vi får se vem han är och vad det betyder i våra liv, då får vi hopp. Och när det får förvandla våra liv, då tar det sig uttryck i ett liv i kärlek. Alltså du vet, det tredimensionella livet, vi börjar uppåt med vår tro, vi landar i våra liv, vi får hopp. Det tar sig rakt uttryck i våra händer genom kärlek. Men när vi möter människor, när du möter dina klasskompisar och du längtar efter att de också ska få tag på det du har fått tag på. Vad är det vi ska möta dem med? Ja, vad är det du ofta hälsar med först? Är det huvudet, är det hjärtat eller är det handen? Vad är det vi sträcker fram? Hej. Hej. Nej, hej. Eller hur? Så vad är det vi? För jag har ofta så många gånger i mitt liv slitit med, liksom, lite som jag berättade igår, att jag tyckte inte att jag hade någon spännande liksom, vittnesbörd att berätta om Jesus. Jag tyckte det var svårt att formulera sig. Och du kanske tycker att jag är så välformulerad. Man står här och har fina punkter och en PowerPoint. Jo, men det är en annan sak när man sitter där med sin kompis, en vanlig fika. Och så ska man berätta om Jesus och tungan känns bara... Hur ska man säga det liksom? Det känns så platt. Och... Jag har känt så jättemånga gånger. Gud, jag längtar efter att dela med mig av min tro. Men jag vet inte hur man gör. Jag vet inte hur man säger. Det är så svårt. Så är det precis som att det bara... Gud bara visar. Ja, men håll dig nära mig. Låt mig förvandla dig. Och älska människor. Så när vi ska dela med oss av vår tro. Så behöver inte vi komma med tron. Utan vi får komma med kärlek. För om vi älskar, då kommer människor nära. Och då får de se våra liv. Och jag är övertygad om att det går inte att komma nära mitt liv utan att på ett eller annat sätt bli berörd av min tro. Jag säger inte att man automatiskt blir troende för att man kommer nära mig. Men jag säger att det går inte att komma nära. För det är en så central del av mitt liv. Jag kan inte leva utan Jesus. Så när människor kommer nära mitt liv så upptäcker man att det finns någonting som du verkar bygga din övertygelse och din tro på, och ditt liv på. En tro. Och så märker man att ja, ni verkar ju ha ungefär samma utmaningar som vi andra. Ni bråkar ibland i äktenskapet och ni har liksom utmaningar också med barnen och få ihop livet och tiden. Och ni verkar inte vara så väldigt annorlunda. Men det är någonting mer som håller fast och som inte ger upp. Och jag får hopp för mitt äktenskap. Jag får hopp för min familj. Jag får hopp för min framtid när jag får komma när. Vad är, och då kommer det här liksom, vad är det? Och det är då, det är öppet. Det är då människor liksom själva frågar. Och så säger man bara, ja vet du vad? Han heter Jesus. Men ibland när vi kommer med Jesus innan folk har ställt frågan, så kanske du också har märkt det där att folk liksom vrider på sig lite obekvämt och känner sig inte så intresserade. Men vem är inte intresserad att bli älskad? Och vi brukar till och med i United ibland säga så här, säg inget om ingen frågar. Va? Men ska man inte berätta om Jesus? Nej, men alltså, vem har sagt att det handlar just om ord? Gå ut i hela världen och predika evangeliet. Och någon har sagt så här, och använd ord om du absolut måste. För det är ju en större utmaning för oss att få predika evangeliet med våra liv. Det är ganska lätt att bara berätta budskapet. Då kan vi dela ut en flyer. Då skickar vi ut budskapet. Men Gud har inte tänkt att han ska skicka ut budskapet. Han vill skicka ut sin församling. Och det är dig och mig. Hänger ni med? Och därför, så tänk så här. Att leva ett tredimensionellt liv. För dig och mig så börjar det uppåt. Gud, vem är du? Gud, vad innebär din kärlek? Gud, vad är ditt rike? Vad präglas du av? Vad är det tänkt att man ska präglas av när man är medborgare i ditt rike? Okej? Gud, gör det i mig. Förvandla mig. Jesus, du måste vara kung. För det är omöjligt att leva efter Guds rike om inte Jesus är kung. Så försök inte ens få folk att leva som medborgare efter Guds rike om inte Jesus är kung. Utan någonstans när vi förstår vem Gud är, låt det landa i mitt liv. Och låt det ta sig uttryck i kärlek. Det är vår riktning. Börja uppåt, låt det landa inåt, ta sig uttryck utåt. Men när vi möter människor, då börjar vi utåt. Vi börjar med kärlek. Vi låter dem få komma nära, få tillhöra, få hopp. Och utifrån våra liv peka på Jesus. Okej? Okay? Och att därför få leva liv i våran vardag. Där vi inte bara tar folk till kyrkan, utan där vi tar kyrkan till folket. Få med att tända ett ljus. Få med att förmedla hopp. Få med att göra en skillnad. Mitt i vår vardag. Mitt i våra liv. Bland människor. Och där vår bön kan få vara att få sträva ivrigt efter kärleken. Ni vet, ivrigt. Det är inte lite så här, okej då. Utan det är lite så här, alltså, lite desperat. Lite Gud, jag fixar inte det här. Men du är den kärleken. Och du är den som kan förvandla mig att få vara med och göra en skillnad i min värld, på min gata, i mitt fotbollslag, på min skola, i min familj. Inte genom att allting jag säger och gör, utan genom att du får förvandla mig så att det tas uttryck i ett liv i kärlek. Ska vi be för det tillsammans? Gud, jag tackar dig för att du visade oss vad kärlek är. När du sänder din son Jesus Kristus hit till jorden. Du visar oss vem du är och så uppenbarades Guds kärlek till oss. Och du visar det på en kärlek som är beredd att offra någonting. Som inte bara tänker på sig själv utan som vill ge upp sitt eget för någon annan. Tack Jesus för att på grund av den kärleken som du har visat så kan vi få bli förvandlade och bli nya. Och hjälp oss nu Gud att vara med och ge det vidare i de liv som vi får leva i vår vardag Gud. Liv som har dig i centrum Jesus. Liv som vill leva som du, som får leva ut den kärleken som du har älskat oss med. Rakt ut till våra kompisar som vi har i vår närhet. Tack Jesus för att du aldrig ger upp på oss. För att du fortsätter älska och hjälp oss att kunna älska med den kvaliteten av kärlek till varandra och till människor som vi har runt omkring oss. Amen. Tack så mycket.